Podplay.
Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen helt gratis på plattformen Podplay. Måndagen den 12 september 1994 i Choctaw, Oklahoma. En man kliver med bestämda steg in på Indian Meridians grundskola. Han presenterar sig som Clarence Hughes och kräver att få tala med skolans rektor. Han visas till rektorn James Davis kontor, och när dörrarna har stängts bakom de båda männen spänner Clarence ögonen i rektorn, visar att han är beväpnad och förklarar att han är där för att hämta sin son, Michael. Under pistolhot leder rektorn Clarence till ettornas klassrum, och när den 6 år gamla Michael får syn på Clarence ser han skräckslagen ut. Det är tydligt att pojken känner igen den beväpnade mannen och att han är mycket rädd för honom. Under fortsatt pistolhot tvingas både Michael och rektorn ut från skolbyggnaden till parkeringen utanför, där Clarence uppmanar rektorn att peka ut sin bil och ge honom nycklarna. Clarence tvingar sedan in Michael och rektorn i den vita pickuppen, sätter sig vid ratten och lämnar platsen i hög hastighet. 4 timmar senare inkommer ett larmsamtal om en man som hittats tejpad och handfängslad vid ett träd i ett skogsparti utanför staden. När polisen anländer till platsen presenterar sig den chockade mannen som James Davis, rektor på grundskolan Indian Meridians. James förklarar att en av hans elever, Michael, har kidnappats av sin egen pappa. Han berättar att pappan, som är beväpnad, har flytt med pojken i hans vita pickup. Och då 4 timmar har gått sedan dess inser polisen att gärningsmannen har ett stort försprång, och det kommer att bli svårt att lyckas lokalisera pojken. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Innehåll som är relaterat till våld och övergrepp mot barn. Det är en sen kväll i april år 1990, och en bil kör i mörkret längs med en landsväg i Oklahoma City. Plötsligt ser männen som sitter i bilen något längs med vägen som får dem att haja till. Mitt på vägen ligger en sko, och en bit bort in till vägkanten ser de en livlös kropp. När de kommer närmare kan de se att det är en ung blond kvinna som ligger där, omgiven av utspridda matvaror samt en söndrig bilantenn och delar av en vindrutetorkare. Männen antar att kvinnan har blivit påkörd och ringer genast till larmcentralen. Och inom kort anländer en ambulans som tar den svårt skadade kvinnan i ilfart till närmaste sjukhus. Kvinnan, som fortfarande är vid liv, tas genast in på intensivvårdsavdelningen, där sjukhuspersonalen gör allt de kan för att rädda henne. Kvinnan identifieras snart som den 20 år gamla Tonya Hughes. Och morgonen efter kommer en man in till sjukhuset som presenterar sig som Clarence. Han berättar att han och hustrun samt deras 2 år gamla son Michael egentligen bor i Tulsa, där Tonya jobbar som strippa på en klubb, men att de varit på semester i Oklahoma City och att hustrun lämnat deras motell dagen innan för att gå och handla, men sedan aldrig kommit hem. Sjukhuspersonalen noterar att Clarence måste vara minst dubbelt så gammal som sin fru, och de reagerar på hans beteende, tycker att han verkar kall och obrydd över det faktum att hustrun ligger och kämpar för sitt liv. Läkarna har dessutom noterat ett stort antal blåmärken på Tonyas kropp som förmodligen tillkommit innan olyckan, och de skador hon har i övrigt liknar inte den typen av skador hon borde ha fått om det varit så att hon blivit påkörd. Tonya har en blödning i bakhuvudet och läkarna har konstaterat att den med högsta sannolikhet har orsakats av ett slag med ett trubbigt föremål och inte till följd av en smitningsolycka. Det är något som inte stämmer. När Clarence har lämnat sjukhuset dyker en kvinna upp som förklarar att hon och Tonya är goda vänner och dansar ihop på klubben Passions i Tulsa. Sjukhuspersonalen som finner hela situationen misstänkt tar väninnan åt sidan och förklarar att de tror att någon har skadat Tonya avsiktligt och försökt få det att se ut som en smitningsolycka. Väninnan säger genast att det måste vara Clarence. Hon berättar att alla på klubben tycker att Tonyas man är obehaglig. Ofta beter sig märkligt och opassande mot sin fru och de andra tjejerna på klubben. Och att han ständigt håller Tonya och deras son Michael under uppsikt. Hon förklarar att Tonya, som ofta dykt upp på jobbet med olika skador och blåmärken, uttryckt sin rädsla för Clarence. Men förklarar att hon aldrig skulle våga lämna honom. Då hon är rädd för vad hon skulle göra med henne och Michael om han fick tag i dem igen. Väninnan som heter Karen berättar också att Tonya nyligen sagt att Clarence tecknat en livförsäkring på henne och att hon var rädd för vad han skulle göra härnäst. Karen säger till personalen att hon tror att Tonya slutligen bestämde sig för att fly och att det är därför hon nu ligger här och kämpar för sitt liv. Sjukhuspersonalen är nu övertygad om att Clarence har något att göra med Tonyas olycka. De uppmanar Karen att kontakta polisen och berätta det hon vet. Några dagar senare klarar inte Tonyas kropp mer och hon avlider till följd av sina skador. När Clarence får höra att hustrun har dött meddelar han kortfattat sjukhuspersonalen att Tonyas organ ska doneras och att kroppen sedan ska kremeras. Men polisen som nu har fått upp ögonen för ärendet ser först till att låta en rättsläkare ge ett sista utlåtande angående Tonyas dödsorsak. Och snart rubriceras olyckan om till mord. Den huvudmisstänkte för mordet blir Clarence. Men när han ska förhöras verkar han redan ha lämnat staden. Polisen får höra att den 2 år gamla Michael har lämnats till socialtjänsten. Och socialtjänsten har i sin tur fått höra från Clarence att han ska komma och hämta tillbaka sonen om 2 veckor. Men veckorna går och Clarence dyker aldrig upp. Och nu är det ingen som vet var han befinner sig. När Tonyas kollegor på klubben nås av dödsbeskedet bestämmer de sig för att söka upp Tonyas mamma och meddela vad det är som har hänt. Men kvinnan i andra änden av luren förstår ingenting. Hon förklarar att hennes dotter Tonya har varit död sedan lång tid tillbaka. Hon dog redan när hon var 18 månader gammal. Och i samma veva börjar polisen också förstå att Tonya inte var den avlidna kvinnans riktiga namn. Hennes verkliga identitet förblir okänd. Nu börjar de fundera på om även Clarence Hughes är ett falskt alias. Och när de ända plötsligt blir kontaktade av hans försäkringsbolag får de sina misstankar bekräftade. Handläggaren på försäkringsbolaget förklarar för polisen att en man vid namn Clarence Hughes har ringt och försökt begära ut en livförsäkring på sin avlidna hustru. Han har i samband med detta ombetts att uppge personnummer. Clarence hade då först angivit fel personnummer 2 gånger och den tredje gången hade de fått en match i systemet. Men inte på namnet Clarence, utan på en man vid namn Franklin Delano Floyd. När polisen söker på detta namn i sitt register får de en träff på en man med ett våldsamt förflutet och ett brottsregister innehållande allt från rån till kidnappning och övergrepp mot barn. De kan också se att han varit på rymmen de senaste 17 åren, då han uteblivit från en rättegång där han stått åtalad för en kidnappning år 1973. Sedan dess har han flytt över hela landet och använt sig av ett flertal olika identiteter, varav Clarence varit en av dem. Efter 6 veckors intensivt letande lyckas polisen slutligen lokalisera Franklin och får veta att han bosatt sig i Augusta, Georgia. Här kan han gripas och häktas på grund av efterlysningen från 1973. Utredningen kring mordet på hans oidentifierade fru har fortsatt och Franklin står fortfarande som huvudmisstänkt. Men då inga bevis har kunnat knyta honom till mordet är ett åtal inte aktuellt. Men med Franklin i förvar kan polisen äntligen förhöra honom gällande Tonyas död. Franklin nekar till all inblandning i mordet och vägrar säga något om hustruns sanna identitet. Polisen tvingas så småningom att lägga fallet åt sidan i brist på konkreta bevis. Senare åtalas han för kidnappningen från 1973 och år 1991 döms han slutligen till fängelse för brottet. Vi har nu kommit fram till år 1994. Och specialagenten Joe Fitzpatrick från FBI sitter och går igenom det kidnappningsfall han precis har blivit tilldelad. Joe läser om den 6 år gamla Michael som kidnappats från sin skola av en man som hävdat sig vara pojkens far. En man som visat sig vara på rymmen i 17 års tid med ett våldsamt förflutet. Han läser också om olösta mordet på pojkens mamma, en kvinna som är fortsatt oidentifierad. Joe kan se att Franklin slutligen tvingats till ett faderskapstest då han suttit fängslad och att testet hade visat att han inte var Michaels biologiska pappa. Han hade då fråntagits rätten att fortsätta träffa pojken. Trots detta hade han fortsatt kämpa för att få tillbaka vårdnaden om Michael. Och det var efter en villkorlig frigivning i mars månad, tidigare samma år, som Franklin slutligen bestämt sig för att ta det hela i egna händer och åka till pojkens skola och kidnappa honom. Michael, som de senaste 4 åren bott med en fosterfamilj, hade visat starka tecken på trauma då han som 2 år gammal placerats i hemmet. Han hade gråtit konstant, vägrat äta och inte yttrat ett ord. Men fosterföräldrarna hade gjort ett exemplariskt jobb med att ge den lilla pojken ett tryggt och välkomnande hem. Och vid tiden för kidnappningen hade Michael varit som vilken glad och nyfiken liten 6-åring som helst. Specialagenten Joe vet hur bråttom det är. Han är väl medveten om hur varje timme räknas efter att någon blivit kidnappad. Ju längre tid som går, desto svårare blir det att hitta offret. Och med Franklins förflutna i beräkningen svävar den lilla pojken i livsfara. FBI vänder sig nu till allmänheten i hopp om att få hjälp att hitta Michael. De delar bilder på pojken och hans efterlyste kidnappare samt foton på den pickup hans förövare stulit och fört bort honom i. Överallt rapporterar medierna om den tragiska kidnappningen. Och nu har nyhetskanalerna även fått nys om det mystiska mordet på Michaels mamma. Hur ingen vet vem hon egentligen var. En dag får polisen ett telefonsamtal från en kvinna vid namn Jenny som säger att hon vet vem Tonya egentligen var. Hon heter Sharon Marshall och mannen som kidnappat Michael är Sharons pappa, Warren Marshall. Jenny berättar för polisen att hon och Sharon varit bästa vänner och gick i high school tillsammans på 80-talet i Forest Park, Georgia. Hon beskriver Sharon som oerhört begåvad och omtänksam och berättar att hon alltid varit killarnas favorit då hon var slående vacker redan som tonåring. Jenny förklarar att Sharon hade imponerande betyg. Drömde om att plugga på Georgia Tech för att sedan kunna jobba som rymdingenjör i framtiden. Jenny förklarar också att Sharons pappa Warren, som polisen vet egentligen är Franklin Floyd, var en mycket märklig man. Och att hon och Sharons klasskompisar tyckte att han var obehaglig. Det var tydligt att Sharon var hårt hållen hemma. Jenny berättar att väninnan sällan fick gå ut på aktiviteter utanför skolan. Hon fick inte heller prata med sina kompisar i telefon på kvällarna. Sharon var ansvarig för det mesta i hemmet, såsom matlagning och städning. Hon pratade ofta om hur mycket hennes pappa behövde henne och att hon var tvungen att ta hand om honom. En dag hade Sharon ringt till Jenny och berättat att hon kommit in på rymdprogrammet på Georgia Tech. Att hon dessutom fått ett stipendium som skulle hjälpa till att betala hela utbildningen. Sharon var överlycklig för att hennes dröm besannats. Hon såg ljus på framtiden. Men lyckan blev kortvarig, då Sharon en tid efter antagningsbeskedet insåg att hon var gravid. Hon förklarade för Jenny att hennes pappa inte längre tyckte att det var en bra idé att hon skulle plugga på Georgia Tech. Och berättade uppgivet att de istället skulle flytta till Arizona, där hon skulle föda barnet och sedan adoptera bort det. Efter flytten träffade Jenny aldrig Sharon igen. FBI med Joey i spetsen fortsätter jakten på Franklin och hoppas att den tipstelefonlinje de startat upp i sökandet efter Michael ska ge utdelning. De känner nu till flera av de alias som Franklin använt sig av under sina år på rymmen. Och det verkar som att han hela tiden har haft med sig den kvinna som först ska ha varit Sharon Marshall, hans dotter, och sedan blivit Tonya Hughes, hans fru. Parallellt med sökandet efter Michael fortsätter de följa Franklin och Sharons liv på flykt genom USA. De kan se att Sharon födde sitt första barn och adopterade bort det i Arizona. Sedan flyttade hon och Franklin vidare till Tampa i Florida, då fortfarande som far och dotter, Sharon och Warren Marshall. I Tampa fick Sharon jobb som strippa på en klubb där hon snabbt blev mycket omtyckt. Hon blev en del i gänget på klubben. Kollegorna där beskriver henne som blyg och försiktig, men också som väldigt varm och mån om alla runt omkring henne. De säger att Sharon aldrig drack alkohol eller tog några droger och att hon mellan danspassen på klubben alltid satt och läste. Det var tydligt att hon var kunskapstörstig och mycket intelligent. Det var också under den här perioden hon blev gravid för andra gången. Så småningom födde hon sin son Michael. Kollegorna beskriver detta som det största som någonsin hänt Sharon. De förklarar att hon var en fantastisk mamma som gjorde allt hon kunde för att Michael skulle ha det bra. De berättar också om den märkliga relationen med pappan Warren. Han var ofta på klubben och släppte aldrig Sharon och Michael ur sikte. Flera av kollegorna reagerade på att han ofta satt och tittade på sin egen dotter när hon dansade på strippklubben. Warren ska där ha fällt opassande och förnedrande kommentarer, inte sällan med anspelning på sex inför dottern och de andra dansarna. Ofta kom Sharon till jobbet med blåmärken. När kollegorna frågade var de kom ifrån viftade hon bort det och skyllde på att hon ramlat eller gått in i något av misstag. Polisen får höra flera oroväckande historier om Sharon och Warrens relation och om deras liv i Tampa. De får bland annat höra om en kväll på klubben då Warren som vanligt var där och övervakade sin dotter under hennes arbetspass. Under kvällen fick chefen på klubben höra att Sharon stått vid toaletterna och erbjudit sexuella tjänster till de manliga gästerna i utbyte mot $50. Chefen tog Sharon åt sidan och förklarade att detta absolut inte var okej och att hon genast måste sluta. Sharon hade då förklarat att det var hennes pappa som uppmanat henne att sälja sex. Att han hade försett henne med kondomer innan han skickat iväg henne mot herrtoaletterna. Det framkommer nu även att Franklin, som Warren Marshall, varit misstänkt för att ha haft något att göra med ett mystiskt försvinnande av en av Sharons kollegor på klubben. En av dansarna, Cheryl Comesso, hade blivit nära vän med Sharon under den här tiden och de umgicks ofta, både på jobbet och på fritiden. Under den här perioden hade Cheryl även lärt känna Sharons pappa, Warren. Och det visade sig att han hade fått Cheryl att tro att han hade kontakter i Hollywood inom porr- och playboy-branschen. Cheryl hoppades på att Sharons pappa skulle kunna hjälpa henne vidare inom just porrindustrin och playboy-branschen. De började umgås på tumman hand och Warren erbjöd sig att filma och fota henne för att sedan skicka materialet till sina kontakter. Vid ett tillfälle hade Warren börjat göra sexuella närmanden, vilket Cheryl bestämt sagt nej till. Då hade Warren blivit aggressiv och våldsam. Och det hela slutade med att Cheryl, rädd och chockad, lyckades fly undan och springa hem. Efter denna incident, insikten om att Warren hela tiden lurat henne, bestämde sig den ursinniga Cheryl för att hon ville hämnas på honom. Hon visste att Warren, Sharon och Michael hade haft det tufft ekonomiskt. Att Warren stod i beroendeställning till Sharon som var den som stod för familjens inkomster. Hon visste också att Sharon inte rapporterade sin fulla inkomst till Skatteverket. Därför kunde hon få ut extra bidrag från socialtjänsten. För att hämnas på Warren avslöjade Cheryl därför familjens skattefusk och lyckades på så sätt få deras bidrag indraget. Warren ska sedan få reda på vad Cheryl gjort. Efter att en kollega på klubben sett Cheryl och Warren i ett högljutt bråk på parkeringen utanför försvann hon sedan spårlöst. Hon anmälde så småningom försvunnen. Och trots att de flesta misstänkte att Warren hade något med hennes försvinnande att göra fanns det aldrig några bevis som kunde styrka den teorin. Efter hennes försvinnande bestämde sig Franklin återigen att det var dags att flytta vidare. Han, Michael och Sharon lämnade Tampa. Agent Joe fortsätter att följa parets rörelser under deras flykt genom landet. Och det är nu, år 1989, ett år innan Tonya hittas död i Oklahoma City, som man kan se hur Franklin och kvinnan som då är känd som Sharon Marshall byter identiteter för första gången. De antar namnen Tonya och Clarence, gifter sig och bosätter sig i Tulsa. Namnen visar sig vara tagna från två gravstenar de passerat under flykten. Ja, agent Joe är övertygad om att Franklin har flytt för att han har mördat Cheryl och sannolikt gömt hennes kropp. Joe misstänker också att Franklin flytt för att undkomma just polisen. Och han är väl medveten om att polis och myndigheter kommer att leta efter en pappa och hans dotter. Och därför tänker sig Joe att han nu medvetet förändrar bilden av deras relation genom att gifta sig med Sharon. Veckorna går och Joe vet att chanserna att hitta Michael vid liv blir allt mindre. Men han vägrar att ge upp. Utöver frustrationen över att inga användbara tips har dykt upp i sökandet efter pojken växer också antalet frågor kring Sharons bakgrund. Vem var hon egentligen? Vad hade hon för koppling till Franklin? Var finns Cheryl och hur dog egentligen Michaels mamma? Vi går vidare. I november månad 1994 kommer äntligen ett värdefullt tips in. Joe får ett telefonsamtal från Trafikverket i Louisville, Kentucky, där en man vid namn Warren Marshall försökt förnya sitt körkort. Nu vet de vad han är. Joe får veta att Franklin bott där sedan någon månad tillbaka, börjat jobba som bilförsäljare och att han bor i ett lägenhetskomplex i utkanten av staden. Snart kan Franklin gripas för kidnappningen och Michael. I förhörsrummet vägrar Franklin att berätta var Michael är någonstans, men säger att han lämnat honom till en välbärgad vän som lovat att ta hand om pojken. När polisen intervjuar kollegor och grannar till Franklin är det ingen som sett honom tillsammans med en liten pojke. Inget i Franklins bostad tyder heller på att det bott någon annan där än honom. Dock inkommer oroväckande vittnesmål från personer i Franklins närhet som säger att han berättat att han mördat en pojke. Men historierna han gett varierar. Enligt en utsaga har han drängt Michael i badkaret. Enligt ett annat vittne har Franklin erkänt att han kastat pojken från en bro. När polisen undersöker det fordon Franklin äger reagerar deras hundar och signalerar att det finns spår av liklukt. Utredarna misstänker att Franklin fraktat pojken i bilen efter mordet. Samtliga sjöar och floder i området genomsöks grundligt, men ingenting hittas. Och då Franklin vägrar att prata med polisen finns det inget mer att göra. Då ingen kropp hittats finns det inte heller grund för ett mordåtal. Men Franklin ställs ändå inför rätta och åtalas för kidnappningen av Michael samt grovt vapenbrott och bilstöld. Franklin förklaras skyldig på samtliga punkter och döms till fängelse i 52 år utan möjlighet till frigivning. Detta innebär en livstidsdom i fängelse då Franklin vid domslutet hunnit fylla 52 år. År 1996, drygt ett år efter att Franklin döms till fängelse, får agent Joe plötsligt ett telefonsamtal om ett värdefullt tips i utredningen. Fyndet ska senare också visa sig ge svar på vad som hände med Cheryl år 1989. Det är en bilmekaniker som har jobbat på den vita pickuppen som Franklin stulit då han kidnappade Michael från skolan 1994. Under bilen har han då hittat ett kuvert med bilder på avklädda och misshandlade kvinnor och flickor i olika åldrar. När bilderna når agent Joe känner han genast igen en av kvinnorna på bilderna. Det är Sharon Marshall, som fotats i olika sexuella, utsatta situationer. De pornografiska bilderna sträcker sig över hela hennes uppväxt, från liten flicka och upp i vuxen ålder. Kuvertet innehåller bilder på ytterligare en kvinna i 20-årsåldern. En kvinna som Joe inte känner igen. På bilderna kan man se hur hon är bunden och svårt misshandlad. Och Joe, som befarar att detta kan vara ytterligare ett av Franklins offer, skickar vidare bilderna till de olika polisdistrikt där han vet att Franklin uppehållit sig under sitt liv på flykt. Snart kan kvinnan på bilden kopplas till en försvunnen 19-årig kvinna från Tampa, Florida, Cheryl, som anmälde saknad 1989. Flera år senare hittas ett tidigare oidentifierat kvinnoskelett i området. Identifieringen bekräftade att det är Cheryl. Skottskador i kraniet visar att hon dödats med två skott i bakhuvudet. Fallet öppnas nu på nytt. En mordutredning inleds med Franklin som huvudmisstänkt. I början på 2000-talet hålls slutligen mordrättegången mot Franklin. Och trots att den största bevisföringen byggs på indicier har åklagaren ett starkt åtal och lyckas fälla Franklin för mordet. Denna gång döms han av en enad jury till döden. Cheryls familj får äntligen ett avslut och svar på vad som hände den dagen då hon försvann. Men flera frågor kvarstår. Vad hände med Michael år 1994? Vem var egentligen Sharon Marshall? Vad hade hon för koppling till Franklin? Vissa av bilderna som hittats på Sharon visar en liten flicka som inte kan vara mer än cirka 6 år gammal. Man gissar att hon måste varit född någon gång mellan 1969 och 1970. Franklin satt i fängelse fram till 1972, så han är med största sannolikhet inte hennes biologiska pappa. År 2013 bestämmer sig FBI:s kalla fallgrupp för att öppna ärendet kring Michaels försvinnande igen. Då sitter Franklin fortfarande i dödscell i väntan på sitt straff. FBI-agenterna bestämmer sig för att göra ett nytt försök att förhöra Franklin. Denna gång öppnar han upp sig. Han börjar prata mer än han någonsin gjort. Han erkänner till slut för agenterna att han skjutit Michael 2 gånger i huvudet, bara några timmar efter att han kidnappat honom från skolan. Han förklarar att pojken var utom sig och att han inte längre klarade av att lyssna på hans skrik. Han säger att han sköt honom i bakhuvudet för att det skulle gå så fort som möjligt. Han förklarar att han sedan begravt kroppen i ett skogsparti på gränsen mellan Oklahoma och Texas. Agenterna som märker att Franklin är känslosam och verkar villig att prata vidare tar en chansning och frågar vem Sharon Marshall var och hur hon dog. Franklin börjar prata om hur mycket han älskade Sharon. Han säger att han aldrig hade något att göra med hennes död. Och sen avslöjar han hennes riktiga identitet. Franklin berättar att han år 1973 bodde i North Carolina, där han jobbade som busschaufför och gick då under namnet Brandon Williams. Under den här perioden hade han träffat en kvinna vid namn Sandra, som han förälskat sig och gift sig med. Sandra hade 3 döttrar, och tillsammans hade de alla bott som en familj, fram tills en dag då Sandra åkt fast för att ha förfalskat en check. Sandra fick 30 dagar i fängelse. Och i samband med detta tog Franklin hennes döttrar och flydde staden. Han hade lämnat 2 av flickorna på ett fosterhem, men tagit med sig Sandras äldsta dotter, den 6 år gamla Susan Savakis. Han tog med sig henne på sin flykt från rättvisan och började snart presentera Susan som sin egen dotter. Efter förhöret med Franklin görs genast en stor sökinsats i det området där han menar att han begravt Michael. Men efter 2 dagars intensivt sökande kan det konstateras att pojkens kvarlevor inte finns där. De uppgifter agenterna har fått från Franklin gällande hustrun Sandra, Susan Savakis och hennes 2 andra döttrar kontrolleras, och det visar sig att Franklin talat sanning. Susan Savakis hade varit anmäld försvunnen sedan år 1973, då hennes mamma Sandra kom ut från fängelset och upptäckte att hennes man Brandon lämnat henne och tagit hennes 3 döttrar med sig. Hon lyckas dock hitta de 2 systrarna som placerats i fosterhem, men hittade aldrig sin äldsta dotter Susan igen. Susan levde 15 år av sitt liv med sin förövare och utsattes under dessa år av återkommande misshandel och sexuella övergrepp. Trots att rättvisa aldrig kunde upprättas fick Susan slutligen tillbaka sin rätta identitet. Och år 2017 ändrades inskriptionen på hennes gravsten och pryds nu istället med texten Susan Marie Savakis, hängiven mamma och vän. Michaels kvarlevor har än idag aldrig hittats, och mordet på Susan Savakis förblir ouppklarat. Franklin har fortsatt neka till sin inblandning i Susans död, och år 2023 dog han i fängelset, nästan 80 år gammal, av naturliga orsaker. Du har lyssnat på Jakten på mördaren med mig, Saga Springhorn. Manusförfattare Tove Wahlne. Klippare Oliver Bergman. Vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på jaktenpamordaren@springkorn.se. Tack för att du har lyssnat.
Podplay, en del av Power Media.